Så ska vi be inför vårt studium i Jesu namn. Jag käre himmelske far och vår frälsare och den helige ande. Kom och led vårt studium ikväll, det här sista tillfället för den här terminen. Så att vi får del av ditt klara ord både med rannsakan och med tröst. På samma sätt som Jakob blev prövad och tillrättavisad, men som också fick så fina löften om din bestående nåd och trofasthet. Tack för att du inte har övergett oss, för att du har lovat att din nåd inte tar slut mot oss, utan att var och en som vänder sig till dig i Jesu namn också ska få din välsignelse. Det får vi lita på också ikväll när vi i svaghet kommer inför dig och vill studera vad du säger oss i ditt ord. Tack för att vi så får inleda detta i förvissning om att du är närvarande med din heliga ande för att förklara för oss det vi behöver veta. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, då har vi avsnittet första Mosebok 31 och 32 framför oss, det vill säga två kapitel ska vi försöka hinna med. Vi hade ju förra gången, som redan har hunnit bli fyra veckor sedan, kommit underfund med att ja, det gick väldigt bra för Jakob. Så där i fråga om egendomar så blev han rik. Och det på ett mycket märkligt sätt, genom någonting som han trodde var hans förslagenhet, men som i själva verket, och som han också kom underfund med senare, beror på att Gud ville välsigna honom. Gud hade ju också lovat honom tidigare att han ska vara med och beskydda och utrusta honom med det han behöver. Nu kommer vi till kapitel 31 som har en första rubrik: Jakob flyr från Laban. Och vi tar och läser lite i taget och säger några ord. Det kommer att på vissa ställen bli ganska lite kommentarer, för att igen på andra ställen blir lite mera. Jakob fick höra hur Labans söner sa: Jakob har tagit allt vad vår far ägde. Av det som tillhörde vår far har han skaffat sig hela denna rikedom. Jakob märkte också att Laban inte såg på honom med samma ögon som förut. Det blev avundsjuka. Det var Labans söner som nu greps av avund, och de såg att Jakob fick större och större egendom genom Guds välsignelse. Det var en överdrift att säga att han har skaffat sig den här egendomen genom att ha tagit deras fars egendom. Han stal ju inte hans egendom, utan det var en överenskommen andel som han skulle få ta beroende på hur de här djuren var färgade. Men det var en alldeles tydlig snedvridning i den här nyproduktionen, den här farmningen, och det ledde till avundsjuka. Och nu börjar Jakob också märka att Laban hade onda ögon. Och han börjar känna allt större fruktan för vad som komma ska. Då sa Herren till Jakob: vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Jag är med dig. Då kommer alltså en upprepning av löftet från Betel, där Gud hade sagt uttryckligen det, att han ska vara med Jakob och beskydda honom. Och nu kommer också en order. en uppbrottsorder. Vänd tillbaka till dina fäders land. Gud hade visat i handling att han var med. Jakob sände bud efter Rakel och Lea och bad dem komma ut på marken till hans jord. Och han sa till dem: jag märker att er far inte ser på mig med samma ögon som förut, men min fars Gud har varit med mig. Det är klart att Jakob nu här måste vinna sina hustrus godkännande för sin plan att vända tillbaka. Det är han helt beroende av. Han väntar sig nu alltså att de ska lämna sitt hem, sin far, sina bröder, sin släkt och följa med honom. Lägg märke till för övrigt att Rakel nämns före Lea. Hon var den yngre och Lea var den som först gifte sig med Jakob. Men Rakel var Jakobs älsklingshustru och nu nämns hon faktiskt före här. Hon hade fått sin betydelse av mannens kärlek. Jakob berättar alltså öppet om Labans fientliga attityd och han berättar också att det inte längre är riskfritt att vara där. Och han ger Gud äran för det sätt som han har fått överta rikedom på. Och han har alltså inget att kämmas för. Det är inget bedrägeri, inte den här gången, från Jakobs sida. Ni vet själva att jag har tjänat er far med all min kraft. Ändå har er far lurat mig och ändrat min lön 10 gånger. Men Gud har inte tillåtit honom att göra mig något ont. Det verkar att ha varit så, och det här upprepar Jakob senare också, att Laban upprepade gånger har ändrat randvillkoren för vilka djur som ska tillfalla honom. De hade kommit överens om vilka spräckliga, strimmiga djur som skulle vara Jakobs. Och han fick ju dem i stor myckenhet. Just så där började de där djuren se ut när de föddes. Så att de tillföll Jakob. Och då ändrar Laban villkoren efterhand. Kanske minska på de där mönstren eller gjorde det, försökt välja ut någonting som var mindre vanligt. Så att det skulle bli färre som Jakob fick. Upp till 10 gånger. Nu vet vi inte heller om det här tiotalet här är använt i den betydelsen som det finns på andra ställen också. Att man tar tilltalet 10 när man vill säga att det är ett fullständigt antal. För det finns flera exempel på det gamla testamentet att man tar talet 10 just för att säga att någonting är fullt, tillräckligt eller fullkomligt. Det kan ju hända att det var 10 gånger, men det kan hända också att det var ett sånt där talesätt. När han sa, nu tar Jakob exempel, de spräckliga ska vara din lön, då fick hela jorden spräckliga avkomma. Och när han sa de strimmiga ska vara din lön, då fick hela jorden strimmiga avkomma. Så har Gud tagit er fars boskap och gett den åt mig. Han stal inte, det var Gud som ändra resultatet efter vad Laban bestämde om de här villkoren. Välsignelsen fanns hos Jakob. Och det är ju klart att hustrun måste ju också ha sett det här. Så att när Jakob talar om det här för sina hustru så är det någonting som är bekant för dem. De har noterat det. Gud hade tydligt lämnat över rikedomarna på Jakob. Det var inte så att han tog direkt av Labans egendom utan det var nyproduktionen de som då föddes. Och han berättar vidare. När parningstiden för småboskapen kom hade jag en dröm. Jag lyfte min blick och fick se att hannarna som betäckte småboskapen var strimmiga, spräckliga och fläckiga. Och Guds ängel sa till mig i drömmen: Jakob, jag svarade, här är jag. Det här är nu en ny sak. Att han berättar att det var en dröm det här när han tittade ut över boskapen. Och sen att Guds ängel talade till honom. Vi har ju varit med om det här förr, det har stått Guds ängel. Och bland bibeltrogna teologer är det vanligt att man förknippar det här med Guds son, Kristus, den preinkarnerade Kristus. Förrän han blev människa så uppenbarar han sig som Guds ängel. Då sa han: lyft blicken och se hur alla hannar som betäcker småboskapen är strimmiga, spräckliga och fläckiga. Jag har sett allt som Laban gör mot dig. Gud talar alltså klartext här och säger att trots att Jakob trodde att det var hans skicklighet att det var en finurlig sak det här när han gjorde de där käpparna strimmiga och lade dem i horn framför när de parade sig. Så säger Gud ändå att det var han som har sett det som Laban har gjort mot honom. Det är Guds direkta ingripande. Och så presenterar han sig. Jag är Betels Gud. Det var där du smorde en minnesten och gav mig ett löfte. Bryt nu upp och drag ut ur detta land och vänd tillbaka till ditt fosterland. Gud påminner alltså om Betel. Det ställe där han såg stegen och änglarna som steg upp och ner. Och där Gud förnyar sitt löfte och också sa att han ska få en talrik avkomma och Gud ska vara med och beskydda honom på allt sätt. Och där vid Betel hade Jakob också lovat att återvända. Det var ju där som han sa, som ni nog kommer ihåg, att om du är med mig, om du hjälper mig, då ska, och så vidare. Han är beredd att göra det i tro som Gud befaller honom. Så har vi då hustrunas svar. Då sa Rakel och Lea, har vi kvar någon lott eller arvedel i vår fars egendom? Var vi inte som främlingar för honom när han sålde oss? Sedan har han också gjort slut på det han fick i betalning för oss. Först svarar de med hänvisning till det materiella arvet som de har del i. De har ju väntat sig att de ska få del av Labans arv, också materiellt. Men de klagar över att han har behandlat dem som främlingar. Han sålde dem. Han krävde en massa betalning av Jakob för att de skulle bli hustrur. Så det är som om han skulle ha sålt dem. Och sen så har han också gjort slut på det han fick i betalning. Vad det nu är konkret så vet vi ju inte om det är då någonting som då här rör direkt från Jakobs arbetsinsatser eller vad det kan vara. Men den insatsen har inte kommit dem själva till nytta, utan Laban har behållit den för sig själv. Ja, hela den rikedom som Gud har tagit från vår far tillhör oss och våra barn. Gör därför allt vad Gud har sagt till dig. Hustrorna erkänner alltså det riktiga i att rikedomen har övergått till Jakob från Laban, till Jakob och hans familj. Och nu har de det eftersom det är Jakobs hustrur och de har barn. Och nu äger de denna rikedom. Och därför så underkastar de sig Guds ord. Det finns också en andlig motivering i det här att de samtycker. Har Gud sagt det, så må det vara så. Jakob bröt så upp och satte sina barn och hustrur på kamelerna och tog med sig all sin boskap och all egendom som han hade samlat. Den boskap han ägde och han hade skaffat sig i Paddan Aram och begav sig till sin fader Isak i Kanans land. Men Laban hade gått för att klippa sina får. Då stal Rakel sin fars husgudar. Det verkar att ha varit ett brådstörtat uppbrott. Det framgår också lite längre fram, eller i följande versen. Det kunde ju inte på något vis ha gått riktigt snabbt ändå att samla all boskap, göra dem redo för en lång resa. Och när vi sen tänker på lite längre fram vilken rikedom, hur stor mängd boskap han skickar åt Esau som gåva, så vet vi att det var nog minsann inte så där bara att säga kom nu så går vi. För det var 580 djur som han gav åt Esau. Och månne inte han blev kvar med en hel del också. Att få 580 djur att börja röra på sig på en lång resa. Så det är bara i en hast. Går det bara så inte. Men relativt snabbt måste det ju ha gått i alla fall. Men så har vi den här. Och det underlättades ju förstås av att Laban var bortrest det här, för att skulle han ha varit där så skulle han ha ställt till problem, det är ju helt klart. Men det där med Rakel och husgudarna, det är ju egentligen en liten bisak. Men den kommer att ha en väldigt allvarston några verser längre fram. Och det är märkligt. Var det så att hon ville ha dem för att hon ville dyrka dem? Eller var det så att hon ville ha dem som ett minne av sin far? Det måste ha varit ganska små, det ser vi sen av det att hon gömde dem under sadeln där hon satt på kamelen. Men det var inte alltså inte någon sån där stora bildstoder, utan det var små små figurer som var föreställde någon slags, det var människoliknande figurer. Men månne det inte ändå så att hon har kvar någonting av den polyteism som Josua i 24 kapitlet berättar att Tera sysslar med. För det står ju där att medan de bodde där på andra sidan floden så dyrkade andra gudar. Och det fanns en smitta av det här också hos Rakel. Hon kanske tyckte att för säkerhets skull så behöver hon ha med sig sitt hems gudar när hon beger sig iväg på resan. Vi vet inte egentligen så mycket om det där, men märkligt är det här som står om det. Och nu står det sen i vers 20. Och Jakob smög sig iväg från armén Laban utan att låta honom märka att han tänkte fly. Han bröt upp och flydde med allt han hade och gick över floden och ställde sin färd mot Gileads berg. Det här uttrycket Jakob smög sig iväg från armén Laban, det är ett roligt uttryck som lär betyda, det hebreiska uttrycket lär betyda att han stal Labans hjärta. Det är inte något uttryck som vi är vana att använda för att smyga iväg eller liksom för att lura sig bort, fly. Och det här upprepas sen senare också. Men avsikten är att Laban ska inte veta när de far, för att de ska få fara i lugn och ro och hinna iväg bort. Harran där de bodde, det finns vid en biflod till Eufrat. Och det här uttrycket att de gick över floden, så det betyder nog Eufratfloden, som var den huvudsakliga floden. Och i och med det uttrycket så hade man också lämnat det här landet. Då hade man liksom emigrerat på allvar när man gick över floden. Troligen reste de sen via Aleppo och Damaskus söderut därifrån. Sen då började Laban förfölja Jakob. På tredje dagen fick Laban veta att Jakob hade flytt. Då tog han med sig sina bröder och satte efter honom. Och efter 7 dagar hann han upp honom i Gileads bergsbygd. Laban var tydligen ganska långt borta där han klippte sina får. Och då fick han bud på tredje dagen. Då hade de fått ett försprång. Men nu tar han med sig bröder och sannolikt betyder det här uttrycket också släktingar på längre avstånd än bröder. Och eventuellt tjänare också. För man använder sådana här begrepp väldigt, väldigt bred mening. Och han satte efter honom så det blev fart på alldeles tydligt. Men han behövde i alla fall 7 dagar för att hinna upp honom. Och det var då i Gileads bergsbygd. Det är bergområde på andra sidan Jordan som ligger mellan Genesarets sjö och Döda havet på andra sidan. Alltså det är ungefär det område. Så de har rest en lång, lång väg redan. De har nog alldeles tydligt haft ett högt tempo trots att de var en stor skara. Men Gud kom till aramén Laban i en dröm om natten och sa till honom: akta dig för att säga något mot Jakob, gott eller ont. Det här uttrycket, att säga något emot gott eller ont, det är ett uttryck som betyder att Laban ska inte komma och förgripa och ingripa på något sätt. Eller förgripa sig mot Jakob, straffa honom eller utöva våld mot honom. Eller att nödga honom på något sätt att återvända eller övertala honom till det. Så att han skulle helt enkelt acceptera. Laban fick en övernaturlig uppenbarelse av Gud. För annars så skulle han sannolikt ha ställt till med mycket tråkigheter. När Laban hann upp Jakob hade denne slagit läger på berget. Också Laban och hans män slog läger på Gileads berg. Då sa Laban till Jakob: vad har du gjort? Du smög dig iväg från mig och förde bort mina döttrar liksom fångar tagna med svärd. Troligen hade Laban och hans folk omringat Jakob här så att de var hjälplösa. Det fanns ingen chans att fly undan. Och nu uppträdde Laban bedrägligt. Han anklagar Jakob för att ha tvingat med sig sina hustrur, hans döttrar. Vi märker att Jakobs namn, bedragaren, det hänger med honom hela tiden. Nu anklagar Laban Jakob för att ha bedragit honom. Varför flydde du i hemlighet och rymde från mig? Eftersom du inte lät mig veta något kunde jag inte sända iväg dig med jubel och sång, med pukor och harpor. Du unnade mig inte ens att kyssa mina barnbarn och mina döttrar. Du har handlat som en dåre. Nu märker vi nog här att Laban talar med dubbeltunga. Han skulle nog inte ha ställt till någon fest och glatt sig åt att de ska få återvända hem till sitt. Och han antydde att han skulle ha gjort det, så det var bedrägligt tal. Det var rent hyckleri och det vet nog både han och Jakob. Det står i min makt att göra er illa. Men er fars Gud sa till mig i natt, akta dig för att säga något mot Jakob, gott eller ont. Nu gav du dig iväg därför att du längtade hem så mycket, men varför stal du mina gudar? Ja, Laban beskriver sin maktposition. Det här gör han helt rätt, säkert. Men han berättar också öppet att han blev förbjuden av Jakobs fäders Gud att göra något, att ingripa. Och han accepterar också att Jakob hade hemlängtan och att han behöver få återvända till sitt land. Men så kommer han med anklagelsen. Varför stal du mina husgudar? Jakob svarar Laban. Jag var rädd för dig för jag tänkte att du skulle ta dina döttrar ifrån mig med våld. Det här är ju ett sanningsenligt svar på den första delen. Men den som du hittar dina gudar hos ska inte få behålla livet. I våra släktingars närvaro får du se efter om jag har något hos mig som är ditt. Ta dig i så fall. Jakob visste inte att Rakel hade stulit det. Jakob uttalar en dödsdom över sin älsklingshustru utan att han vet det. Det här är oerhört hårt. Det är nära att han ska mista henne med sina egna ord. Då kan man säga att ännu en gång har Jakob blivit bedragen. Och nu var det till och med Rakel som bedrog honom. För det var Rakel som hade ställt till det här eländet. Laban gick då in i Jakobs tält och sen in i Leas tält och in i de båda slavinnornas tält. Men han fann inget. När han hade kommit ut ur Leas tält gick han in i Rakels tält. Men Rakel hade tagit husgudarna och lagt dem i kamelsadeln och satt sig på dem. Laban sökte genom hela tältet utan att finna dem. Vi kan ju alltså konstatera att de måste ha varit små de där statyerna. Och så sa Rakel till sin far, bli inte arg på mig, herre, för att jag inte kan stiga upp för dig. Jag har det på kvinnors vis. Så sökte han efter husgudarna men kunde inte finna dem. Jakob blev arg och kom i gräl med Laban och sa till honom, vad har jag gjort för illa eller syndat eftersom du förföljer mig så våldsamt? Det här som Rakel gör, det går emot den tidens etikett. Hon var dotter till Laban och hon borde ha rest sig upp för honom. Det hörde till god ton på den här tiden. Också kanske fallit på knä för honom. Men åtminstone stiger upp ur kamelsaden. Nu hörde också till saken att det som en kvinna satt på under sin menstruation, det blev orent. Det blev alltså rituellt orent. Och det betyder att husgudarna, när hon satte sig på dem, så förorenade hon dem rituellt. Det var alltså en skymf mot husgudarna att hon satte sig på dem. Det är också en intressant detalj. Hon satte alltså inte så mycket värde på dem. Och så blir då Jakob arg. Nu när Laban kommer med en orättvis anklagelse som Jakob tror är orättvis. Nu har du letat igenom allt jag äger. Vad har du då funnit som tillhör dig? Lägg fram dig inför både mina och dina släktingar här så att de får döma mellan oss båda. I 20 år har jag varit hos dig. Dina tackor och jätter har inte fått missfall. Och av baggarna i din jord har jag inte ätit. Vi ser att Jakob framställer kontrasten mellan sin trogna tjänst och Labans girighet. Och han fortsätter och beskriver det ännu mera. Inget ihjälrivet djur förde jag till dig. Jag var tvungen att själv ersätta det. Du krävde ersättning av mig för det stulna, antingen det stulits på dagen eller på natten. Så hade jag det. Om dagen plågades jag av hetta, om natten av köld, och sömnen vek ifrån mig. Vi kan notera att i Mose lag, i andra Mosebok 22, verserna 10 och 13, så där står det som en lag att man, om man var i tjänst hos någon och något djur blev rivet, så behövde inte tjänaren ersätta det. Ordet ersätta här, det används om en gärning som är liktydig med en brottslig handling, som man måste sona skulden, sona med att betala tillbaka skuld och få ett straff. Så att Laban krävde alltså straff om ett får blev ihjälrivet i den jord som Jakob var satt att vakta. Det var ett orättvist, ett orättfärdigt handlande av Laban. Jakob accepterade det här. Han har inte tidigare gått emot det. Det har naturligtvis frestat på hans gamle Adam. Men nu kommer det fram. Nu höver det ur honom hur hård Laban har varit. När han dessutom nu kommer och påstår att han har stulit hans husgudar. I 20 år har jag varit hos dig. Jag har tjänat dig i 14 år för dina båda döttrar och i 6 år för din boskap, men du har ändrat min lön 10 gånger. Där har vi det på nytt. Om inte min fars Gud hade varit med mig, Abrahams Gud som också Isak fruktar, så hade du säkert låtit mig fara med tomma händer. Men Gud såg mitt lidande och min möda och han fällde domen i natt. Gud får äran till slut. Om inte min fars Gud hade varit med mig. Jakob förstår att det är inte hans egen möda som har gett honom rikedomarna. Och det är alltså en ny vändning i Jakobs liv som har ägt rum under hans vistelse i Harran. Och det, den vändningen som har kommit genom prövningarna. Det här uttrycket som också Isak fruktar. Det finns också en annan möjlig översättning här. Det kan, i vissa bibelöversättningar står det Abrahams Gud och Isaks fruktan. Och Isaks fruktan, det är också en beskrivning av Gud. Men det enda stället det här vad jag vet som har en sådan formulering. Så blir det då nya vindar. Jakob och Laban försonas. Laban svarade Jakob, döttrarna är mina döttrar, barnen är mina barn och jordarna är mina jordar. Allt som du ser är mitt. Vad skulle jag väl kunna göra mot mina döttrar eller mot barnen som de har fött? Laban är väl inte ångerköpt för allt han har gjort, men han har fått sig en uppsträckning som heter duga. Och han mildrar sin ton här. För han förstår ju nog att Jakob har rätt i det som han har utgjort i sig över. Han hänvisar nu, istället för att vara ångerköpt, så hänvisar han till att nu jag egentligen är ju allt det här mitt. Döttrarna är mina, barnen är mina, jordarna är mina jordar. Därför kan han inte göra dem något illa. Han tar det som orsak till att, jag vill inte göra någonting. Det som nu kan vara en risk om han lämnar dem så här, är att Jakob, när han har samlat krafterna och återvänt till sitt land, samlar han ihop en krigshär och drar iväg på en hämndresa för att straffa Laban. Det var vanligt på den här tiden. Och man kan mycket väl tänka sig att Laban såg det som en reell möjlighet att Jakob kommer att hämnas på honom. Så nu försöker han tänka ut ett sätt att undgå det här. För det är väl helt säkert att Laban i motsvarande situation skulle ha gjort så. Med sitt sinnelag. Han försöker förebygga det här nu genom att föreslå ett förbund. Kom nu och låt oss sluta förbund med varandra. Det ska vara vittne mellan mig och dig. Då tog Jakob en sten och reste den till en stod. Jakob accepterar alltså direkt. Laban föreslår, vi ingår ett förbund. Det fanns ett bestämt mönster på den här tiden för hur man ingick förbund. Det första det var att man reste en stod. Jakob tar en sten, reser den upp. Och sen sa han till sitt folk, samla ihop sten. Då tog de stenar och gjorde ett röse och höll en måltid där på röset. Det ingick också en förbundsmåltid. Det var alltså ett helt sedvanligt förbund. Sen var det också praxis att man gav ett namn åt förbundet och den här platsen. Och det fick lite olika namn beroende på vilket språk man använde. Jägar Sahaduta är arameiska och betyder vittnesbördets hop. Och det ungefär det motsvarande blir Gilead eller Galed på hebreiska. Observera att den här trakten hette Gileads bergstrakt. Men det kallas också Galed, som Jakob här nämner. Luther säger att det här ordet också betyder en hop vittnen. Och det vittne som Jakob hänvisar till, det är den heliga skrift, säger Luther. Så han menar att de här vittnena här som Laban och Jakob åberopar, det är skriften. Det är nog kanske lite sökt, långsökt. Men. Laban sa, detta röse ska idag vara vittne mellan mig och dig. Det var så det fick namnet Galed. Men det kallades också Mispa, ty han sa, Herren ska vara en väktare mellan mig och dig, när vi inte längre ser varandra. Och Mispa, det är ett vanligt ord på den här tiden som betyder vaktställe. Det betyder ett röse högt på ett berg där man har en vid utsikt och håller vakt över omgivningen. Och som då också kan betyda en gränsplats. Så i praktiken så blev det här en gräns mellan de båda folken. Och så tar han till orda en längre förmaning här i anslutning till det här. Om du behandlar mina döttrar illa eller tar andra hustrur vid sidan av mina döttrar ska du komma ihåg att Gud är vittne mellan mig och dig även om ingen människa är närvarande. Laban sa vidare till Jakob, se detta röse och se denna stod som jag rest mellan mig och dig. Detta röse ska vara ett vittne och stoden ska vara ett vittne att jag inte ska fara till dig förbi detta röse och att inte heller du ska fara till mig förbi detta röse och förbi denna stod med onda avsikter. Här kom det alltså en gränsmarkering som parterna inte ska överskrida i onda avsikter, alltså med en armé som rustas för att göra något illa. Och mera, Abrahams och Nahors Gud, han som var deras faders Gud, ska vara domare mellan oss. Och Jakobs svor eden vid honom som hans fader Isak fruktade. Sedan offrade Jakob slaktoffer på berget och bjöd in sina släktingar till en måltid. De åt och stannade på berget över natten. Så har vi ännu en gång en hänvisning till det här stället i Josua 24. Där Josua säger att Tera dyrka andra gudar där på andra sidan floden. Och jämför man det här då med vad Laban säger så blir det ju lite sådär vacklande det här. Abrahams och Nahors gud, han som var deras faders gud, han ska vara domare mellan oss. Deras fader, det var Tera. Så Laban har nog inte riktigt hyggligt begrepp heller om vem som är deras gud. För denna Teras gud var inte samma som Abrahams gud. Men Jakob svor eden vid honom som hans fader Isak fruktade. Alltså han svor inte eden vid Teras och Abrahams och Nahors gudar så där i allmänhet utan vid den gud som Isak fruktade, hans faders gud. På morgonen steg Laban upp tidigt och när han hade kysst sina barnbarn och sina döttrar och välsignat dem gav han sig iväg och återvände hem. Och vi kan alltså konstatera att till den här delen nu så har Herren uppfyllt sitt löfte om att beskydda Jakob. Den första faran är överstånden, den att Laban kommer och slår dem eller tar dem tillbaka. Men det finns en fara till. Och nu börjar Jakob vända sina blickar mot Esau. kommer vi in på 32 kapitlet. Jakob fortsatte sin färd. Då mötte Guds änglar honom. När han såg dem sa han, detta är Guds skara. Och han kallade platset Mahanaim. Nu skulle han då möta Esau, det vet han, det kommer att ske. Och notera att Rebecka har inte sänt bud till Jakob och sagt att faran över. Jakob vet inte vad som väntar honom. Han kan mycket väl anta att Esau ännu drivs av samma hat till Jakob. Men nu kommer Guds änglar. De kommer med samma budskap om beskydd och ledning som Gud har gett honom förut. Den här platsen, Mahanaim, det ligger troligen strax norr om Jabbok-floden, som ju kommer att ha en stor betydelse här i de följande verserna. Man har ingen exakt plats för den här platsen. Det finns inga liksom, dokument eller arkeologiska lämningar som skulle säga att det är Mahanaim. Men man tror att det ska ha varit där nära floden. Och den här floden, Jabbok, den heter idag Wadi Serka. Och den rinner ut i Jordan ungefär 30 kilometer norr om Döda havets nordspets. Så det är precis mitt i där på andra sidan som Jabbok rinner ut. Eller Wadi Serka. Här möttes alltså Guds änglaskaror och Jakobs skara, för det betyder det här namnet två skaror eller två läger. Jakob sa detta är Guds skara och han hade ju själv en skara. Jakob skickade budbärare framför sig till sin bror Esau i Seirs land på Edoms mark och han befallde dem. Så här ska ni säga till min herre Esau, din tjänare Jakob hälsar, jag har bott hos Laban och dröjt kvar där. Ända tills nu. Jakob försöker känna sig för. Eftersom han inte har hört någonting av Rebecka. Vi vet faktiskt inte ens om Rebecka levde här mera. För hon nämns inte efter det här. Och det betyder att Jakob har all orsak att vara rädd för Esau. Och han vill rekognosera. Och de ska vara ödmjuka när de kommer och se tilltala Jakob som din tjänare Jakob. Eller ska vi säga artigt, en artig hälsning. Men som samtidigt då också en mycket ödmjuk hälsning. Att Jakob underordnar sig Esau. Seirs land, det ligger då söder om Döda havet. Ungefär i sydost från Döda havet, Seirs bergsbygd. Han säger vidare, jag har oxar, åsnor, får, tjänare och tjänarinnor. Och nu sänder jag bud för att låta min herre veta det, så att jag kan finna nåd för dina ögon. När budbärarna kom tillbaka till Jakob sa de, vi träffar din bror Esau och han kommer emot dig med 400 man. Jakob försöker berätta vilken framgång han haft hos Laban. Det ska inte verka så att han kommer för att tigga av sin bror Esau. Utan han kommer med rikedomar. Och nu väntar han sig då att få ett förhoppningsvis positivt svar när de kommer. Men de säger bara att Esau kommer emot med 400 man. Inget bud om vad han har sagt. Det kan hända att han sa någonting åt Jakob. Men Mose avslöjar inte det åtminstone här. Vad Esau i så fall har sagt. Men 400 man är ett begrepp som betyder en slagkraftig armé. Det nämns på olika ställen just det här. 400 man. Det i princip en bataljon. Så han nämner alltså att det kommer en här som är rustad till strid från Esau. Det var inget roligt budskap. Det kan inte betyda annat än att Esau kommer med hämnd. Jakob blev mycket förskräckt och greps av ångest. Han delade upp sitt folk och fåren, nötboskapen och kamelerna i två skaror och sa: om Esau överfaller den ena skaran och slår den, så kan den andra komma undan. Ja, det är listigt. Jakob var inte dum. Han tänker sig det här, hur åtminstone en del av hans familj ska undkomma. Och det gör han genom att dela upp dem och flyttar på dem på olika ställen. Den ena saken han gör, det är alltså att han planerar och tänker. Han gör också en annan sak. Han vänder sig i bön till Gud. Jakob bad: Herre, min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud. Herre, du som sa till mig: vänd tillbaka till ditt land och till din släkt, så ska jag göra dig gott. Börja med den här delen. Det är första gången som vi läser att Jakob ber till Gud. Där han ber verkligen i vånda, i ångest. Jakob har blivit förändrad. Det är inte den store, störske Jakob här, utan det är en rädd, en ångestfylld Jakob. Åkalla mig i nöden, och jag vill hjälpa dig och du ska prisa mig, säger salmen. Och det är det som Jakob gör här nu. Det finns tre delar av den här bönen. Den första delen, det är en hänvisning till Guds löften till Abraham och Isak. Och också till de löften han fick själv i Betel. Han erkänner att den framgång han har haft beror på Guds nåd. Och så kommer han inför Gud med hänvisningen till hans nåd och barmhärtighet. En mycket bra bön. Den andra delen. Han säger: jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror. Det andra som Jakob tar fram, det är att han bekänner sin ovärdighet. Det blir väldigt klart belyst av det exempel han tar. Han hade bara sin stav när han for, och nu har han blivit två skaror. Hebreiskan använder ett ord här som vi översätter med nåd och trofasthet. Det är ett ord som är väldigt rymligt, alltså positivt, och visar Guds stora barmhärtighet. Och det är inte en sån barmhärtighet som han visar mot hedningar, utan det är sån barmhärtighet som han visar i överflöd mot sina barn. Nåd och trofasthet är det översatt med. Och sen det tredje: rädda mig undan min brors Esaus hand, för jag är rädd att han kommer att döda mig. Jag har också mödrar och barn. Du har själv sagt: jag ska göra dig mycket gott och låta dina efterkommande bli som havets sand. Omöjliga att räkna. Den tredje delen av hans bön är en bön om beskydd. Och i denna bön så motiverar han med att Gud har lovat. Och det är en bra bön. Han slutar som han började, med att hänvisa till Guds nåd. Han har mist sin egen styrka och nu förlitar han sig på Guds nåd och barmhärtighet. Bedragaren kommer inför Gud i sin svaghet och ber om nåd. Jakob stannade där den natten. Av sina jordar tog han ut gåvor till sin bror Esau. 200 getter och 20 bockar, 200 tackor och 20 baggar, 30 kamelston som gav di tillsammans med deras föl, 40 kor och 10 tjurar, samt 20 års ninnor med 10 föl. Ja, det var mycket det. Räknar ni ihop det där så hittar ni 580 djur. 580 djur. Var hittar vi en bonde idag som har så mycket? Kanske det finns enstaka. Jag känner bara sådana som har en del över, lite över 200 djur, men kanske det finns sådana som har 580 djur. Och det här var bara en del, för han behöll ju själv säkert större delen. Men vi kan också säga, han har anbefallt sig åt Gud. Ändå så säger han inte bara: nu får vi se vad som händer, jag gör ingenting vidare. Utan trots att han har anbefallt sitt liv i Guds hand och bett honom om beskydd, så vidtar han mått och steg enligt sunt förnuft. Och tänker så här: han vill skicka iväg en stor gåva till Esau. Och då han kommer, så då ska han fråga vem ser det, och så blir han välsinnad. Och så kommer han och hittar ännu en stor gåva och får ännu en sån. Och han blir gladare för varje gång och tappar sitt onda humör. Det är en god planering det här. Generös planering. Då ska vi se. Han lämnade dem i sina tjänares hand, var jord för sig, och sa: gå framför mig och håll ett avstånd mellan jordarna. Sedan befallde han den som gick först: när min bror Esau möter dig och frågar, vem tillhör du och vart går du, och vem tillhör djuren som du driver framför dig? Då ska du svara: de tillhör din tjänare Jakob. Det är en gåva som han skickar till sin herre Esau, och själv kommer han efter oss. Han befallde också den andre, och den tredje, och alla de andra som drev jordarna: som jag har sagt det ska ni säga till Esau när ni kommer fram till honom. Ni ska också säga: se, din tjänare Jakob kommer efter oss. Ty han tänkte: jag vill beveka honom med de gåvor som kommer före mig. Sedan kommer jag själv inför hans ansikte. Kanske tar han då emot mig väl. Så kom gåvorna före honom, medan han själv stannade i lägret den natten. Ja, det var nog en generös broder, men det gick tillbaka på hans stora ångest och vånda. För han har ju gjort så mycket illa mot Esau. Nu har han möjlighet att återgälda. Och han vill göra det rikligt. Det ska inte lämna någonting som skulle han komma på honom, som det blir ogjort. Det är ett bra sinnelag som vi också kan ta modell av. När vi vet att det är någon som är sura på oss för att vi har förfarit fel och kanske till och med lurat ifrån oss någonting. Så kan vi ta exempel från Jakob. Hur vi ska försöka återställa, få alltid det tillbaka till rätt igen, så att vi kan bevara frid och endräkt. Vi ska inte pruta på våra egna ansträngningar att söka endräkt. Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäcken tillsammans med allt annat han ägde. Jakob gör ännu en förberedelse. Nu för han sin familj över Jabbok i skydd av mörkret. För vi vet att om det kommer en krigshär till ett sånt ställe där det är bara ett smalt vadställe, just att man kan gå enstaka människor i tur och ordning, då är man illa ute om det kommer en fientlig här. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom. Nu fick Jakob sitt verkliga prov. Han är där ensam i mörkret. Och han våndas storligen. Hur ska det gå för det här som jag har skickat iväg? Nu kommer en man och brottas med honom. Ända tills morgonrodnaden kom. Vilken man var det här? Lite senare så kan vi identifiera honom som den andra personen i gudomen. Och vi kan också göra det direkt om vi slår upp Hosea. Och det är mycket intressant. Så jag tror vi tar en minut tid för det. Hoseas bok, 12 kapitlet. Början av småprofeterna. Och här profeterar Hosea om Efraim, som ju då är sonson till Jakob. Hosea 12. Om vi läser från vers 3. I moderlivet grep han sin bror i hälen. När han hade blivit man kämpade han med Gud. Ja, han kämpade med ängeln och vann seger. Han grät och bad honom om nåd. Och vi kunde läsa en hel del till, men det här är tillräckligt för att vi ska kunna bestämma vem denna man var. Han kämpade med Gud, han kämpade med ängeln och vann seger. Igen alltså samma Guds son, Jesus Kristus, förrän han blev inkarnerad. det här hur Gud brottades med Jakob har en intressant, det finns en intressant detalj också som illustrerar det här, och det visar att Mose, eller den helige ande kunde vi säga, är intresserad av ordlekar. Och det märker man också på andra ställen. För tittar man på några hebreiska ord här, så kan man säga att brottas på hebreiska är jeabek. Jeabek. Jakob, Jaakob. Och så har vi Jabbok. Jabboks vad? Jeabek, Jaakob, Jabbok. Intressant ordlek. Det skulle vara roligt att kunna få fram den på svenska, men det finns ju ingen chans. Så den där brottningen, den ingår också i den här ordleken. Hur mycket fysisk brottning var det, och hur mycket andlig kamp? Det kan man ju kanske inte säga så mycket om här. Någon form av fysisk brottning var det, men efter vad Hosea säger, att han grät och bad, så var det nog också väldigt mycket fråga om en andlig kamp. Han kämpade med Gud. Och därför är det många också som tar det här som förebild för en bönekamp. Det var Jakobs bönekamp, brukar man säga. Jakob måste utsättas för svårigheter för att drivas till bön. Det ser vi här upprepade gånger. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, alltså det var Gud eller den här mannen, att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Märkligt, om det var Gud som kämpade med Jakob, skulle inte Gud ha kunnat övervinna Jakob? Man kan väl säga det så här att den allsmäktige guden kan givetvis besegra en människa. Men inför människors bön visar han sig svag. Han kommer ner på en mänsklig nivå när människor ber enligt Guds vilja. Jakob hade en benägenhet att följa sin egen onda vilja. Men han behövde en varning för att kunna bevaras med underkastelse inför Guds vilja. Och det finns här ett medel som Gud tog till, och det var att slå honom på höften så att höften gick ur led. Han blev halt. Vi vet inte om Jakob var halt hela sitt liv eller om det blev bättre med tiden. Det står ingenting om det. Men i alla fall så var det här en mycket stark varning åt Jakob att inte förhäva sig, trots att han hade lyckats hålla Gud i greppet. Och han sa: släpp mig, till morgon rånaden har gått upp. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Det var Gud som kämpade med honom, och vi vet att människan kan inte se Gud, Guds ljus. Och nu gick morgonrådnaden upp. Men Jakob, han kämpade för att få hans välsignelse. Och nu vet vi också av andra exempel att Gud vill välsigna dem som vädjar till hans löften. Vi kan tänka på Lukas 11, där Jesus berättar exempel om kvinnan som är enträgen, eller var det ett annat ställe, det här med domaren. Lukas 11, vi ska se. Det finns ju två ställen som handlar om enträgen bön. Nej, det var inte kvinnan den här gången, utan det var den här som går till mitt i natten och ber om en vän att låna tre bröd. Och han får det därför att han är så envis. Och då säger Jesus: be och ni ska få. Det behagar Gud att välsigna dem som vädjar till hans löften. Och vi kan också tänka på Abrahams bön i första Mosebok 18. Abraham ber och ber och ber, och Gud går till mötes. Där han visar en svaghet, att han, det är som om han skulle ändra sig. Och det är samma svaghet som han här visar inför Jakob också, att han inte kunde övervinna honom. Utan Jakob fick sin vilja igenom, han fick sin välsignelse. Men före det, då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Gud vill att Jakob ska tänka på sitt namn, bedragaren. Och nu talar Gud med himmelsk auktoritet, ger honom ett namn som betyder han har kämpar, han kämpar med Gud. Israel, det som blev då hela folkets namn efter Jakob. Och i fortsättningen kallas Jakob ofta Israel, men ibland också Jakob. Och Jakob ville i sin tur ha reda på namnet. Han frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Gud tillrättavisar honom, varför frågar du efter mitt namn? För han borde ju ha känt honom. Men namnet inrymmer mer än bara yttre kunskap. Det talar om vem personen är i sitt väsen. Och den får han nu i välsignelsen. Vi vet inte precis hur välsignelsen utformas, men sannolikt så ingår åtminstone de löften som han tidigare har fått. Jakob kallade platsen Peniel, ty han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. Peniel betyder Guds ansikte. Nu hade Gud återupprättat Jakob. Han hade fått ett nytt namn, ett nytt hopp. Han var nära förtvivlan, men nu har han igen fått ett hopp om att Gud är med. Han är helt beroende av Guds nåd. Och det är det som ger honom det nya. Hans egen vilja har brutits ner. Och han har ett hopp ovanifrån, från Gud. Och så bara till sist. När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på höften. Därför äter Israels barn än idag inte höftsenan som ligger på höftleden. Eftersom han slog Jakob på höftleden, på höftsenan. Solen gick upp för Jakob. Ett nytt andligt liv hade börjat. Och vi får veta här att Israels barn så fick, hade en påminnelse om den här kampen med Gud. Och om vilken välsignelse han ger av dem som ödmjukar sig under honom. Och där får vi avsluta och får inleda höstsäsongen i augusti. 16 augusti blir det med kapitel 33. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.